Ja, då får jag uttrycka min tacksamhet att få komma tillbaka till Emmaboda och möta er alla på nytt igen. Och vi var nya för varandra och det är alltid trevligt att möta nya trossyskon och Herrens tjänare och tjänarinnor. Och så är det. Det skiftar i församlingar och i olika tider. Jag tänker att vi ska läsa med varandra ifrån Johannes evangeliet. Och vi ska läsa ifrån det sista kapitlet, kapitel 21. Med början på den 15:e versen. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: För mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Jag säger dig sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Vi beder. Jesus, vi tackar dig att vi får stanna upp inför ditt eget ord. Tack Herre att du med din gode heliga ande vill leda oss in i ordet och låta det tala in i våra liv och låta det åstadkomma det som du har tänkt ska ske. Herre, vi tackar dig för din rika nåd. I Jesu namn. Amen. Den här söndagens tema, det är Jesus den gode herden. Så den här söndagen så talas det om överallt i olika kyrkor och sammanhang om Jesus som den gode herden. Och det är ett väldigt väl valt tema med tanke på att vi befinner oss ju nu under de här 40 dagarna mellan påskdagen och himmelsfärdsdagen. Och Jesus, han gör ju just detta. Han verkar så som den gode herden bland sina lärjungar i synnerhet. Vad gjorde då Jesus under de här 40 dagarna? Ja, vi har ju en sammanfattning i Apostlagärningarnas första kapitel, där det talas om hur Jesus gav sina lärjungar sina befallningar. Och han delade med dem det som låg framför. Han talade med dem om Guds rike. Och så talade han med dem om den heliga ande som skulle bli utgjuten på pingstdagen. Men vad Jesus mera gör är att han församlar. Han församlar de sina. Han för dem tillsammans på nytt igen. Tänk att Jesus på påskdagen tog sig tid att vandra några mil tillsammans med de här Emmausvandrarna. Den ene hette Kleopas eller Kleopas, vilken översättning du väljer. Den andra vet vi inte namnet på, men en del tror att det kunde vara Lukas, eftersom Lukas är den enda av evangelisterna som berättar om detta. Tänk att Jesus på första påskdagen ägnar timmar åt bibelstudium För att lägga en grund i dessa här lärjungas liv. Förankra deras tro, förankra deras liv. Och när de gör detta så går det ända mot kvällen. Och då mot kvällningen så bjuder de Jesus in. Och när Jesus delar brödet med dem, då står det att då kände de igen honom. Då påminner de sig också, när Herren sedan försvinner deras åsyn, så påminner de sig om att när han utlade skrifterna för oss under vägen, då började brinna i våra hjärtan. Då upplevde vi någonting på nytt igen. Så man kan faktiskt säga att de kände igen honom. Det gjorde de antagligen på såren som blev synliga när Jesus började bryta brödet och dela med dem. Då kände de igen honom på hans sår. Man känner alltid igen Jesus på såren. Man känner igen honom som försonaren. Man känner igen honom som han som blev sargad för vår skull. Precis som vi hörde här inledningsordet. För sådan är Jesus. Han har burit våra bördor. Han har blivit sargad för vår skull. Och vi känner igen honom på hans sår. Och det som nu skedde med lärjungarna, de här två Emmausvandrarna, det var att de fick ju någonting i sin hjärna, i sitt förstånd, när de hörde Jesus utlägga Gamla testamentets böcker enligt den judiska indelningen av Gamla testamentet. Men inte bara det, att de fick också göra sin erfarenhet, sin upplevelse med Jesus. Det vill säga, det var någonting för både hjärta och hjärna. Man fick uppleva, man fick göra en erfarenhet. Och när man gör den här erfarenheten med Jesus, det är då man bryter upp det på kvällen och så går man vägen tillbaka till Jerusalem. För då vill man på nytt samlas med de andra. Och så är det när Jesus utövar sitt hederskap. Det finns ett syfte. Inte enbart att vi ska få någonting att tänka på, utan också en upplevelse med honom. Men också att han vill församla oss med de andra. Och på det sättet låta oss förstå att vi hör hemma i en andlig gemenskap med trossyskon. En gemenskap omkring Jesus Kristus själv. Så Jesus, när han utövar sitt hederskap, han samlar dem. Jesus, han arbetade också med Thomas. Han som kallas Thomas tvivlaren. Och det är också intressant att lägga märke till att Jesus är så generös. För Thomas, han var ju inte med, stod det, när de andra samlades vid första tillfället. Och han hade svårt att tro, beskriver han. Men det finns en viktig skillnad när det gäller det här med tvivel. För man kan ha det så i sitt hjärta att jag vill inte tro. Sen finns det någon annan tvivlare som säger, jag kan inte tro. Men Jesus, han hörde ju Thomas tvivel när han uttryckte att får jag inte se hans sår och hans uppstungna sida och sätta mina fingrar, att känna efter hans sår, då kan jag inte tro. Nästa gång var de samlade på nytt igen, en vecka senare står det. Och då kom Jesus ibland dem. Och då säger han just Thomas ord. De ord som Thomas hade uttalat när Jesus inte var närvarande. Man kunde inte se honom. Men Herren, han tog Thomas ord som han uttryckte i tvivel på fullaste allvar. Och så mötte han honom efter hans ord som han själv hade uttalat. Det är då som Thomas tvivlaren får liksom göra ett crescendo i Johannes evangeliet när han säger: min Herre och min Gud. Han kom till tro, han trodde och fick visshet i detta. Och då var han också tillsammans med de andra. Sen handlar ju den här texten som vi har läst med varandra i synnerhet om Simon Petrus. När Simon Petrus uttalade de här orden att han skulle följa Jesus, om han än så måste gå i döden för honom. Då tror jag att det var Petrus ärliga vilja. Jag tror att Simon Petrus faktiskt ville det. Jag tror inte att det var någonting som han ville briljera med eller liksom skryta med, utan jag tror att det var hans ärliga längtan att följa Jesus så långt han kunde. Men så kommer en händelse som man bara kan läsa i Johannes evangeliet. Och där så beskrivs det att evangelisten Johannes, han var god vän med överste prästen. De kände till varandra, kände varandra. Så när Johannes, han följde också in på överste prästens gård. Och det var en grind, står det. Och Petrus, han stod utanför och det var stängt för Petrus. Men Johannes, han befann sig där inne. Och eftersom han kände överste prästen så står det att han gick och talade med den här, någon av tjänstefolket där som hade mandatet att öppna grinden. Och på det viset så släppte Johannes in Petrus på överste prästens gård. Ibland är det så här för oss människor att det finns dörrar som är stängda för oss. Det finns dörrar som vi inte ska öppna. Därför att det kan öppna sig sammanhang och platser där man inte borde vara. Och så var det nu för Simon Petrus. Han borde nog inte ha varit på överste prästens gård. Det är så att fienden, han har också en strategi för att få den troende på fall. För att få oss på fall på olika sätt. Och han kan ha en långsiktig strategi. Petrus hade ju inte tänkt att det skulle gå så här. Men när han på överste prästens gård blir utsatt för några frågor så vet vi att det är så förnekar han Jesus Kristus. Och Markus evangeliet är ju skrivet på Petrus ord. Det är han som berättar för Johannes Markus och han skriver. Och därför så står det lite extra kryddat i den här förnekelsen i Markus evangeliet. För där så berättar Petrus lite mera om sig själv, hur det verkligen var. Och det är Markus som skildrar att Petrus började svära och förbanna, står det. Så gjorde Petrus för att göra sig fri ifrån sitt lärjungaskap när han blev pressad på en fråga. Han måste ha tänkt, varför gick jag dit? Varför gick jag in på gården när dörren var stängd för mig? Men så vet vi vad som hände på påskdagen. Då står det också i Markus evangeliet att änglarna sa vid graven, hälsa särskilt Petrus. Och så blev det. En särskild hälsning till Petrus. Och i Lukas 24 när Emmausvandrarna kom tillbaka till Jerusalem, då står det att Herren, han har visat sig för Simon Petrus. Ja, vi kan ju undra vad blev sagt vid det tillfället. Men det står ingenstans. Det är så att man kan ha hemligheter med Herren också. Man måste inte säga, det måste inte sägas allt, måste inte basuneras ut. Utan det kan få vara ett tillfälle då man kan få lätta sitt hjärta och tala ut med Herren om det som är. Sen vet vi vad som händer. Herren, han stämmer möte med dem. Änglarna sa att han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. De mötte honom i den övre salen i Jerusalem. Men Herren, han stämde möte med dem också i Galileen. Det var som att det var inte läge liksom att säga allt på en gång. Och det var någonting som mer som skulle hända. För att det skulle bli lägligt för Jesus att dela det han ville dela med sina lärjungar. Och i synnerhet i den här texten med Simon Petrus. Så kommer de där tre frågorna. Och så kommer den första frågan. Vi läste den. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än det andra? När man frågar människor om Simon Petrus, jag har frågat någon gång på barnverksamheten, vad är Simon Petrus mest känd för? Och då säger nästan alla gånger, alla barn säger, det var han som förnekade Jesus. Ja, man kommer ihåg det negativa. Det är ju så med oss människor att vi har lättast för att registrera det negativa många gånger. Det liksom har en tendens att fastna hos oss. Det är som att det är kardborrar på allt som är negativt och det är svårt att komma ifrån det. Men det är farligt med det negativa därför att när det får ett fäste hos oss, då kan det bli avgörande för hur vi ser på varandra. Hur vi ser på varandra både som trosyskon och som medmänniskor. Men tänk på Jesus som är ett sådant föredöme för oss. Han lät sig inte hindras utav att Petrus hade förnekat honom. Han lät sig inte hindras utav det, utan han tar sig an Petrus på ett speciellt sätt. Han frågar om han älskade honom mer än de andra. Vad menas egentligen med den frågan? Ja, det kan faktiskt menas att Jesus frågar nu Petrus: Petrus, hur placerar du dig egentligen? För Petrus var ju den som sa att även om alla de andra överger dig, så ska i alla fall inte jag göra det. Så han liksom placerade sig framför de andra. Man skulle kunna säga att han ville vara bäst för Jesus. Det ville han verkligen vara. Han ville vara bäst. Men det är så med oss människor att man kan ha de allra bästa föresatser. Man kan ha de allra bästa förutsättningarna. Man kan tycka att man har de största möjligheterna. Men det räcker inte. Det är inte det som ska vara vår utgångspunkt för vårt kristna liv. Det är inte det som är vår utgångspunkt för vår tjänst för Herren. Det finns ju många sådana exempel i Bibeln faktiskt. Och kanske en av de mest vanliga eller förekommande, det är ju Mose. Det står att han hade blivit undervisad i Egyptens hela visdom. Han hade mer kunskap än någon annan utav alla sina bröder bland Israels barn. Och i Apostlagärningarna i det 7:e kapitlet, när Stefanos håller sin förkunnelse, då säger han så här om Mose, att han menade att hans bröder skulle förstå att han ville rädda, Gud ville rädda dem genom honom. Det vill säga, han såg sig själv så självklar, Mose, så att det fanns inga alternativ, utan det var han. Men det blev inte bra, för de förstod inte alls vad Mose menade. Det var fel utgångspunkt för Mose i hans liv, precis som det var det i Petrus liv. Vad är då vår utgångspunkt, och vad är det som avgör hur vi placerar oss som kristna? Ja, utgångspunkten är ju naturligtvis vad Jesus har gjort och vad han verkar i våra liv och i våra hjärtan. När Petrus ska svara på Jesu fråga, så använder han i grekiskan då ett lite svagare ord. Kär, det som har det ord för kärlek som heter philos i grekiskan. Så han svarar med ett svagare ord än vad Jesus frågar om. Som frågar, då använder Jesus ordet agape, den utgivande kärleken. Men vad har Petrus, vad kan vi lära av hans svar? Ja, kanske är det så att Petrus svar rymmer en självinsikt. Kanske är det så att Petrus svarar på det här sättet därför att han har lärt känna sig själv. Han kanske har förstått att det beror inte på den mänskliga kraften eller på mina intentioner eller på att jag är en stark människa och menar mig kunna och så vidare. Så nu väljer Petrus med sitt svar att placera sig på ett annat sätt än vad han hade gjort från början. Det är viktigt för oss också hur vi placerar oss som kristna. Att vi inte menar oss vara för mer än någon annan, utan att vi istället inser att jag behöver nåden. Jag behöver Guds nåd i mitt liv. Jag behöver vandra med Jesus. Jag behöver ha syn på honom, vad han har gjort och vem han är för mig. Så ställer Jesus den andra frågan. Det står i den 16:e versen. Simon, Johannes son, älskar du mig? Ja, då kom den här frågan tillbaka till Petrus. Inte frågan om man älskar honom mer än de andra, utan bara frågan, älskar du mig? Och så har ju Jesus också talat om honom, att han ska föra lammen på bete, och nu så säger Jesus, var en herde för mina får. Då kan man ju tänka sig att Jesus, han kanske borde ha frågat istället så här: Simon, Johannes son, älskar du fåren? Älskar du fåren, Petrus? Älskar du verkligen fåren? Han hade ju liksom nästan sagt att de där liksom, de kan man inte räkna med, men ja, älskar du fåren? Borde inte han frågat så? Om Petrus nu skulle vara i sin uppgift och vara en herde, borde inte då fåren vara det allra viktigaste? Alla fåren måste ju få sitt. Han talar både om lamm och om får lite längre fram som behöver ut på bete. Måste inte alla få sitt? Alla fåren måste väl ha sitt? Fanns en tidning som ett tag hette Något för alla. Ska inte församlingen vara något för alla? Jag tror inte det. Jag tror att om man försöker göra församlingen till en plattform för något för alla, så är det risk att man istället får ett ekorrhjul att springa i. Och det handlar mer om att tillfredsställa olika människor än att söka det som Herren vill. Frågan till Petrus, den handlar ytterst om vad som är Petrus främsta lojalitet. Simon, Johannes son, älskar du mig? Så Jesus, han frågar efter kärleken till honom, att älska Jesus som den starkaste lojaliteten i våra liv. Ja, men man ska väl älska sina medmänniskor, självklart. Säger inget annat än det. Men först och främst så måste vi älska Herren och ha vår främsta lojalitet hos honom och i hans eget ord. Sen är det på det sättet att när man älskar Herren, då känner människor det. Och när Jesus talar om detta, när han talar om sig själv som den gode herden i det 10:e kapitlet i Johannesevangeliet, då säger han en viktig sak. För honom öppnar portvakten, han talar om sig själv som herden, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Två gånger säger Johannes här att de lyssnar till hans röst, de känner hans röst. För det är på det sättet att människor, de känner igen om vi älskar Jesus. Människor känner det som är vår främsta lojalitet. De känner det. De upplever det. Man känner igen Jesus i dig och mig. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst, och ni känner ju till min bakgrund, och i Gullabo på den tiden så var Ove Reynoldsson evangelist. Och Ove, jag hade hans begravning för ett par tre år sedan. Men vi vet att Ove, han verkligen älskade Herren, det vet vi. Och jag kommer ihåg en man som hade det jättekämpigt som hette Göran. Och han blev utnyttjad av många människor, han låg under för alkoholen, och när Göran mådde som sämst, då låste han in sig. Då hade han ångest, då hade han det jobbigt, besviken på sig själv och skamkänslor som fyllde honom. Då ville han inte öppna sin dörr. Jag var med Ove där vid ett sånt tillfälle. Då ropade Ove utanför dörren: Göran, det är Ove. Då öppnades dörren. För han visste att Ove, han älskade Jesus och ville göra hans bästa. Så är det med oss också. Att när vi älskar Herren, då älskar vi fåren. Det går hand i hand. Och det känner människor. Det känner alla i vår omgivning. På jobbet, grannarna. De känner att vi älskar Jesus. Och då känner de också att vi älskar fåren. Tredje frågan som ges. Det står i den 17:e versen. För tredje gången frågade Jesus Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Tre gånger fick Simon Petrus frågan utav Jesus. Och vi vet ju att det var tre gånger som Petrus hade förnekat Jesus. Så man kan säga att Jesus, han ville ge Petrus en total upprättelse. Det blev ett trefaldigt fiasko, kunde man säga, för Petrus och hans höga bekännelse. Men det blev också en trefaldig upprättelse. Det blev en total upprättelse för Simon Petrus. Och han blev upprättad inför de andra också utav Jesus. Jag kan återkomma till det lite längre fram vad det kan betyda. Men han blev totalt upprättad. Det är viktigt att få uppleva upprättelse hos Jesus. Därför att om man inte får uppleva upprättelse, så finns det en fara att man kan fastna i någonting som ligger bakom. Man kan fastna i någonting som har hänt. Och Petrus, vi kan, när vi läser Johannes 21 i den första delen av det kapitlet, då kan man liksom mellan raderna, som vi brukar säga, så kan man se att det finns kanske en besvikelse hos Simon Petrus. Han säger, jag ger mig ut och fiska. Det är ungefär som man skulle säga, jag klarade inte av det här. Det gick inte. Nu går jag tillbaka till fisket igen. Han var en herde. Han hade efterföljare. Och de sa likadant. De sa som han sa. Vi följer med dig, sa de. Men vad hade Jesus sagt till Petrus, som det tycks nästan som att han nu skulle ha glömt? Ja, det står i Lukas i det 22 kapitlet. När han liksom förbereder lärjungarna inför det som ska hända. Och han speciellt riktar sig till Simon Petrus. Och då säger han, kan läsa från 31. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Så det var som att Jesus, innan allt hände med förnekelsen och allt detta, så är det som att Jesus ville säga till honom, din uppgift är kvar. Din kallelse, den är kvar. Låt inte besvikelsen ta över handen. Utan du ska fortsätta, Petrus, fortsätta och tjäna. Sen finns det en sak också i detta. Och det är att Jesus är den som bevarar. När Jesus blir tillfångatagen, då står det i Johannes evangeliet att Jesus säger så här. Om det är mig ni vill ha, så låt de andra gå. De är mina. Han hade bett i sin översteprästliga förbön och påminnt sin himmelske fader att jag har inte låtit någon gå under. Jag har bevarat dem. Och det kommer han också att göra, trots allt som de nu skulle uppleva och vara med om. Han var där med sin bevarande nåd. Och Petrus var bevarad. Men han behövde få uppleva ett nytt, förnyat möte med Jesus och en förnyad kallelse i sin uppgift. Petrus, han svarar med de här orden. Herre, du vet allt om mig. Du vet allt. Han hade ett behov att säga till Jesus att det var så här. Han ville vara uppriktig. Han ville låta Jesus förstå att det kan bli så här att det går sönder. Det är inte säkert att det går. Det finns någonting i mitt liv som gör att kärlet brister, att det går sönder för mig. Men Jesus, han ger förnyat uppdrag. för mina får på bete. Så nu så har Jesus förnyat uppdraget trefaldigt för Simon Petrus. Och sen kommer de här orden som vi läste i vers 18 och 19. Jag säger dig sanningen, säger Jesus, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Det har vi det här med lite grann med hans tankar och hur han placerade sig och vad han ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Och så nu avslutade sen med orden, följ mig. Det vill säga, Simon Petrus, han hade ju från början uttalat att han ville följa Jesus så långt så att han till och med ville ge sitt liv för honom. Och han sa det till Herren, att jag är beredd att också ge mitt liv för dig. Och jag tror att det var ärligt. Och nu så när Jesus förnyar kallelsen så möter han också Simon Petrus på nytt med de här orden, följ mig. Följ mig, Simon Petrus, följ mig. Därför att nu tror jag det har hänt någonting i Petrus liv. Han hade fått ett möte med den uppståndne och levande frälsaren. Nu har inte Simon Petrus den där inre splittringen i sitt liv, att det drar hit och dit med honom. Det handlar inte längre om Petrus viljekraft, vad han kan komma fram till själv. Utan nu är det som att det träder en ny kraft in i Petrus vilja. Jesus möter honom och Jesus blir som ett nytt fokus för Petrus liv. Och han får uppleva att han förbereds nu av Herren själv inför det som ligger framför, den heliga andes liv och kraft inför pingsten. Nu handlar det inte om vad Simon Petrus kan göra för Herren, utan vad ska Herren göra i Simon Petrus liv? Vad ska Herren göra genom honom? Och det är ju precis på samma sätt med oss. Vad vill Herren göra genom dig och mig? Inte vad vi kan tänka ut att vi ska göra. Att vi ska vara påhittiga och kluriga. Utan det är någonting som Herren vill föra oss inuti. Som den heliga ande verkar i våra liv. För vad var det egentligen som låg i de här tre sakerna som Jesus nu gav tillbaka till Simon Petrus? För mina lam på bete, var en herde för mina får. För mina får på bete. Jo, han ville ju att det skulle börja växa. Att det skulle växa. Att det skulle utvecklas. Att det skulle bli en ny ledning för lärjungarna. Att de skulle få uppleva att Herren använde Petrus på ett nytt sätt. Och när Jesus hade arbetat med sina lärjungar under de där 40 dagarna. Då var man redo för någonting helt nytt. Någonting helt nytt skulle börja i deras liv. Och när Herren var färdig, då står det att på pingstdagen, som då är den 50:e dagen från uppståndelsen, då står det att då var de alla församlade. Och då står det också att då steg Petrus fram tillsammans med de 11. Och det står också att han höjde sin röst och så börjar han att förkunna Guds ord på ett nytt sätt. I en ny kraft med en ny förmåga. När man är och kommer till Israel, jag har fått förmånen att vara där några gånger, då finns det en kibbutz uppe vid en Eserets sjö som heter Ginosar. Det kanske har varit det någon. Och det är de som sköter om en fiskebåt som man har grävt fram vid en Eserets sjö. Och den där fiskebåten, man tror att den är sin Jesu tid. Ni kanske har sett den. Den konserveras ständigt och hålls på där och man jobbar med det där och man kan gå och titta på den där båten. När jag står och tittar på den där båten så kan man ju inte låta bli att tänka. Tänk om det är Petrus båt som ligger där. Den som han sedan kom att lämna när han gick in i någonting nytt med sitt liv och sin kallelse. Kanske är det så, som ett minnesmärke utav en som följde Jesus. Herren vill göra detta också i våra liv. Amen. Jesus, vi tackar dig för ditt eget nådesrika ord. Jag tackar dig Jesus för att du kallar på nytt. Och du räknar inte bort någon. Utan du möter på nytt. Och du känner våra hjärtan. Vad vi bär inom oss. Vi kanske är besvikna. På oss själva, på andra. Herre, du vet det. Du känner oss. Men Herre, nu vill vi börja om och börja på nytt. Låt din heliga ande, din uppståndelses kraft, vara verksam i våra liv. Så det sker som du vill ska ske. Tack att du gör så. I Jesu namn. Amen.